Välkomna till dagens debatt. Och jag kan konstatera att veckan och min son har börjat fartfyllt. Först så släppte Hjallis Harkimos lika nytt en riktig bomb på måndagen, då de berättade att Maria Lohela från De Blå, tidigare talman, också så hoppar över till liken nytt. Och samtidigt säger Maria Lohela då också att hon kommer inte att stödja SOTE-reformen så som den ser ut nu. Och det där, vi börjar med att diskutera det. Jag har här i studion Magnus Svanjung, välkommen.
Tack.
Och Marianne Laxén, välkommen.
Tack.
Och på tråden här är Susanna Ginman.
Hej.
Hej. Och om jag börjar med Susanna Ginman som är chef för ledar- och opinionssidorna i Huvudstadsblad eller på för KSF Media. Så det där, först en kort kommentar eller reaktion på det här Maria Lohela-avhoppet. Vad tänker du att det kan leda till?
No, det första som det kan leda till är ju att majoriteten för regeringen, särskilt när det då gäller vårdreformen, så är ännu mindre än den har varit tidigare. Och nu vet vi ju inte hur det går för de här lagarna. Kommer de att hinna komma till plenum och blir det en omröstning? Men i så fall, om det är så då är ju, handlar det om förutsatt att hela oppositionen röstar emot och de här från regeringspartierna som har sagt att vi också gör det. Så då är det väldigt knappt. Och så det är spänningen stiger när det gäller vård- och landskapsreformen.
Mm. Magnus Svanjung, som är vår politiska reporter här på Yle, vad tänker du? Blir det liksom så här knivägs sån här kamp nu om sånt?
Ja, alltså förutsatt som Susanna säger att det överhuvudtaget blir en omröstning. Men visst, det är ju alltså så att regeringspartierna har nu 103 ledamöter i riksdagen av 200. Talmannen röstar inte och två samlingspartister har redan sagt att de röstar mot vårdreformen. Så då är ställningen alltså 199 än så länge då till regeringens favör. Men som sagt, de här lagarna är långt ifrån klara. Just nu ligger de i grundlagsutskottet. Därifrån ska de förhoppningsvis komma ut under de närmaste veckorna, och då kanske social- och hälsovårdsutskottet hinner få dem klara, förutsatt att där inte finns stora grundlagsmässiga problem. Om det finns det, så är det förmodligen dödsdömt, alltså då kommer riksdagen aldrig att rösta om de här. Men om man röstar, då blir det tajt och då är det ingen som ska fastna i paternosterhissarna.
Det lät som det är väldigt många om på vägen till en eventuell omröstning. Och då, Marianne Laxén, lång tid, eller jag tänkte säga, du är en sån här, på finska ser man pitkän linjan socialdemokrat.
Ja.
Och det där tidigare jämställdhetsombudsman också. Och nu det där, så undrar jag, när du följer med politiken, och så här vi ska prata om socialdemokraternas kris här alldeles strax. Men vad tänkte du om att man gör ett sånt här kap några månader före valet?
Först måste jag korrigera det. Jag har aldrig varit jämställdhetsombudsman, men jag tycks, vad heter det?
Jag vet.
Aktiv,
jag tror jag har gjort samma misstag en gång tidigare. Ja.
Okej, vad gäller Lohela så, jag kan ju inte riktigt annat säga än att det gläder ju en gammal partimedlems hjärta att de hoppar bort från det här regeringskärran, så att säga. Att jag skulle hoppas på att ännu en gå över, så har vi i alla fall inte SOTE i hamn.
Så det där, du egentligen tycker att det, du välkomnar det här så här?
Jo, jag tycker att det är helt okej. Och ärligt talat, ur hennes synpunkt så är det ju också ett resultat att hon har övervägt liksom sina egna tankar, vad hon kan göra. Och hon är emot SOTE och that's it. Jag tror att hon skulle inte ha kunnat vara med i där blågruppen och rösta emot.
Susanna?
Ja, jag tänkte bara säga för det första just det att det är ju, tycker jag, fint med riksdagsledamöter som faktiskt rannsakar sitt hjärta och sin själ och funderar att kan jag stödja det här. Att det är bra att säga att det inte alltid går schematiskt liksom enligt regeringsoppositionslinjen för det första. Men för det andra så skulle jag säga att visst är ju Lohelas avhopp också ytterligare ett slag mot Blå framtid, som annars också har det svårt. Visserligen ställer hon inte upp i valet och hade meddelat det redan tidigare, men nu ger det ju dem liksom, nu är det ett slag mot den i vilket fall som helst, det att hon nu hoppar av.
Det kan man ju kanske konstatera att hon hade ju inte så mycket att förlora. Hon ställer ju inte upp i något val och jag menar hon vet att hennes politiska karriär åtminstone för tillfället är slut. Samtidigt kan man ju tänka sig att det sitter ganska många andra inom Blå framtid som inte längre har särskilt mycket att förlora på att byta fot i till exempel vårdreformfrågan.
Ja. Mm. Kanske det finns flera avhopp på kommande.
Men det är nog hög tid i så fall för att det borde kanske till och med ha skett redan tidigare om man siktar på att bli invald från något annat parti så börjar det nog vara. Mm.
Jo absolut, jag tänker snarare så att sådana som ändå inte har utsikter för att bli invalda, att man trycker på fel knapp helt enkelt.
Det finns ju nog också andra som har tidigare sagt att de har hemskt svårt med just den här sote-reformen. Jag tänker på Elina Lepomäki, Susanna Koski och sen för att inte nu tala om Hjallis Harkimo som gick så långt att han faktiskt då lämnade Samlingspartiet och grundade eget parti. Och det hade ju väldigt också mycket med SOTE att göra. Plus han var ju missnöjd inom själva partiet också. Så att det är så få som bestämmer.
Jag tror inte att Hjallis Harkimos första argument var SOTE. Det var nog det att han helt enkelt inte liksom... Han var så ny i partiet och han vet inte hur partierna har fungerat så han kunde inte riktigt ställa in sig i ett demokratiskt system som men, ibland fungerar lite odemokratiskt.
Men samtidigt så har han ju nog varit en bakgrundsfaktor i Samlingspartiet väldigt länge. Han har bidragit till att dra in pengar inför många, många val.
Jo.
Och varit ganska framgångsrik. Så partiet kände han nog, men det är sant att hur det går till i praktiken. Så det har tydligen varit en chock för honom att han absolut att säga till honom. Sen måste jag lite protestera mot den användningen av den här finska förkortningen. Ja. Jag tycker inte att man kan använda den utan det heter vårdreformen och landskapsreformen. Att det där sote-ordet säger ju ingenting på svenska.
Nej, det har
blivit... Men det säger ingenting på finska heller.
Jag
så att det där Jan Vapaavuori, så han hade igår skickat det där Maria Lohela, en virtuell blombukett, sa han. Det var på Twitter som han kom ut med det här och var väldigt glad och nöjd också förstås för Helsingfors del över att leden splittras kring SOTE. Ännu några ord om Samlingspartiet så här inför valet när det gäller en så här stor fråga som vårdreformen. Så det där, vad tyder det här på? Att det är ju klart att Jan Vapaavuori ska försvara Helsingfors sak. Det förstår alla. Men han är ändå en känd samlingspartist.
No, han har ju hela tiden varit kritisk också mot de här reformerna. Och jag menar, jag var nog inte alls så hemskt förvånad över den här tweeten. För särskilt kritiskt och öppet kritisk har han ju varit sen han blev borgmästare i Helsingfors eftersom Helsingfors är ju en jättestor stad och det tycks spärta alldeles enormt mycket att Helsingfors inte själv skulle få handha den här vården ur hans synvinkel. Och sen tror jag att han också har lite samma dubia som till exempel Elina Lepomäki, att han ser att det här skapas inte, den här modellen som de nu jobbar med, det blir inte liksom genuina marknader, att det är inte en liksom, och en utgångspunkten är ganska dålig. Mm. För att det ska fungera. Så att han är ju en man som ofta har, tycker jag, inte har varit rädd för att säga vad han tycker.
Marianne?
Intressant tycker jag här nu också är det att den här unga kokomuskillen Rydman heter han. Kommer jag ihåg en
Ville. Ville Rydman.
Ville. Så han är ju lite i valet och kvalen nu också. Jag tror att Vapaavuori säkert försöker göra sitt bästa för att få honom över på den andra sidan också. Han Ville Rydman är ju vald från Helsingfors.
Fast han har tidigare nog gått och sagt att han ändå ställer sig i första hand bakom, men det är nog en tid sen, bakom partiets riksdagspolitik i den här frågan. Bra, no, men då går vi vidare till att diskutera den här andra politiska heta nyheten den här veckan. Igår fick vi höra att Antti Rinne, ordförande för Socialdemokraterna, är mycket sjukare än vad man hittills hade trott och kommer att vara sjukskriven hela februari. Han har då haft både lunginflammation, genomgått en sån här ballongutvidgningsoperation och dessutom drabbats av sjukhusbakterier. Jag är nog ingen läkare, men det låter nog inte så där hemskt roligt det där. Hur stor katastrof är det några månader inför ett val att den nummer ett statsministerkandidaten är sjukskriven? Vad säger du, Magnus? Vem börjar med Magnus?
Ja, man ska väl kanske inte överdramatisera det åtminstone ännu. Det är klart att nog grämer sig säkert sossarna. Jag kom just precis från riksdagen där den socialdemokratiska partiledningen hade inte ett krismöte. Man ville inte alls prata om panik eller något sånt, utan formellt hade man ett möte för att gå igenom kalendrarna och dela upp det här arbetet mellan vice ordförandena. Man satt ganska länge om det faktiskt var så att man bara gick igenom kalendrarna. Så att det är klart att man funderar vad det här betyder. Och framförallt antagligen vad det betyder om Antti Rinne inte kommer tillbaka i slutet av februari, som man nu tror, om inte Antti Rinne kommer tillbaka för full maskin. Men det är klart att de stora tv-debatterna till exempel, de inleds ju där i mitten på mars någon gång, och då finns det en månad kvar till valet. Nu ska då de här vice ordförande med Vesanna Marin i spetsen åka ut på turné i landet och tura för honom.
Vad säger du, Susanna Genman, om det här? Hur stor katastrof är det?
Nej, inte vet jag heller om det är en katastrof, men det är klart att det är ett streck i räkningarna. Mm. Det var ju inte så här man tänkte att det skulle gå. Och på det sättet så skapar det säkert osäkerhet. Sen kan man ju säga att det kanske i förlängningen inte alls är en dålig sak att det finns fler som liksom företräder partiet, fler personer, eftersom de är ganska olika sinsemellan, måste man ju säga. Att det där, att jag menar, Sanna Marin är en ung kvinna. Marit Feldt-Ranta är också kvinna, har lite längre erfarenhet. Och Ville Skinnari, som är den tredje viceordföranden, kommer liksom också från en lite annan tradition. Han har talat mycket om företagsamhet och så här. Att det kan förstås bli splittrat, men det kan också på sätt och vis leda till en större bredd. Att på det sättet så kan det ju hända att det sist och slutligen inte är så dåligt för Socialdemokraterna. Men det är klart att det utan vidare, det var ju inte så här man hade tänkt att det skulle vara. Så på det sättet är det ett streck i räkningen. Men man får ju se hur det går. Jag tycker inte att man i det här skedet kan säga att det är en katastrof.
Mm. Nu har han i olika, det görs ju alltid en massa galluppar och sånt här inför val, och man har pratat om eventuella statsministerkandidater. Jag är inte säker på att jag tycker att det är en så god idé att man håller på och pratar om sånt för det ens har hållits någon val. Men det har det gjorts i vilket fall som helst, och där har just Antti Rinne varit en helt, alltså en kandidat som till och med i vissa gallupar har toppat de här.
Ja, inte väl i de här statsministrar, men hans parti har ju varit störst ända sedan våren.
Visst.
Och det där, och då är det förstås han som ordförande som då är statsministerkandidat.
Men hur viktigt är det att för den finländska väljaren att du har en liksom stark och frisk sån här förgrund? Jag vet att den här frågan låter konstig, men helt allvarligt. Men en sån här, ja, Marianne håller upp fingret här.
Ja, det är klart att människor som är i arbetslivet ska vara starka och friska.
Mm.
Och speciellt så är det ju ett otroligt stort krav på såna människor som hamnar ut liksom inför media hela tiden. Men man kan ju inte säga något annat, att det har ju inte varken Socialdemokraterna eller Antti Rinne har planerat det här. Och jag fäste mig vid, vad heter det, nyhetsuppläsaren, när han sa att tajmningen är olycklig. Precis som om vi skulle ha liksom suttit här och planerat att nu blir Antti Rinne sjuk. Det är ju en olycka som har hänt och som vi får tacklas med. Men allt det som Susanna här kommenterar så håller jag med om också. Att jag menar, i princip är jag emot det här hela mediets strävande att få partiet att se ut som sin partiordförande. Trots att partimedlemmarnas antal har minskat, så finns det finns tusentals socialdemokrater som är ute och gör arbete på fältet, oberoende om Antti Rinne är ordförande eller inte. Och jag tror att det till och med kan vara positivt det här att vi visar att vi har lite mera bredd än bara Antti Rinne. Så att jag hoppas att Antti Rinne nu kan klara av att bli frisk och ta det lugnt och lita på att det funkar. Sanna Marin och de här Marit och Ville, det är bra politiker alla tre. Och så som Susanna här sa, så att om man visar en annorlunda bredd i partiet, så det kan också vara positivt. Jag menar, jag tycker inte om att man ska ha det här tron på att en människa kan klara av allting.
Nej, men tillika så såg vi vad som hände med de grönas, till exempel, popularitetssiffror direkt. Då,
ja,
då
men det var något helt annat, för att man visste varför han fick den här sjukdomen. Så att det är liksom, man kan inte jämföra det här, de här två fallen, inte på något sätt.
Nej, men jag talar om då när Pekka Haavisto nu tog rodre, så det är tydligt att då gick popularitetssiffrorna upp direkt.
Ja, för två veckor eller tre veckor, och that's it.
Okay.
Men det kan man ju säga så där på ett allmänt plan, att för det första så är det ju så att det här uppdraget att vara statsminister, så det är nog nästan ett omänskligt uppdrag. Alltså det är fruktansvärt tungt. Mm. Det är jättemycket jobb. Och det är ju liksom ett större problem än det är ett allmänt problem som egentligen borde lösas, för att det är liksom, ja, som jag sa, det är omänskligt, och vi har sett det ganska många gånger, att särskilt om någon har fortsatt en andra period, så är det sällan som den sen har slutfört den andra perioden som statsminister. Jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det, men det är förstås en ganska allvarlig sak, att det blir liksom så tungt att det nästan är omöjligt att klara av.
Mm.
Och förstås i förhållande till Antti Rinne, om det går så att SDP blir det största partiet, så kan beroende nu på hur han repar sig. Att nu är det ju helt uppenbart att han är ordentligt sjuk. Därför att man är ju inte på sjukhus i Finland så här länge om man inte faktiskt är sjuk.
Det som är intressant var att jag såg tidningen Iltalehti skrev igår till exempel om att de redan visste om det här. De höll på att skriva eller de hade gjort en nyhet om det här att Antti Rinne är sjuk och är borta hela februari. De hade bett tydligen en kommentar av honom varpå han hade då snabbt gjort ett Facebook-inlägg om det här att han är sjuk. Och då fick också Socialdemokraterna samtidigt så där veta om läget. Att de blev liksom tvungna att lite snabbare ge offentlighet till det här än det här, alltså enligt tidningen Iltalehti.
Jag reagerar på det här Iltalehti-spektaklet bara på det sättet att det är ju någon på sjukhuset som har kommit ut med de här uppgifterna, och det tycker jag är förkastligt.
Det finns ju ingen lag som säger när en partiledare måste meddela hur sjuk han är. Men det är klart att de har meddelat öppet om hans sjukdom hela tiden och det där. Och fortsätter säkert att göra det vart efter de löser den här situationen.
Ja, men det visar, det tycker jag visar både på Iltalehti och Iltasanomats, hela liksom deras informationspolitik går ut för att försöka göra skandaler av allting. Jag menar, de svänger på sanningen så att man ibland sitter man och skäms. Så att det, jag ger inte många penny för de tidningarna.
No, vi har ingen därifrån de tidningarna att försvara sig här. Men i det här läget ska jag säga att Susanna Ginman har meddelat att hon måste avlägsna sig från den här diskussionen lite tidigare. Tack för att du var med, Susanna.
Fint.
Ja, tack. Hej och ha en bra dag. Det där, ja, varsågod Magnus.
Jag tänker så kanske med bristen nu på en partiordförande som är den där tydliga statsministerkandidaten, att det kanske syns ändå som en viss osäkerhet i och med att det är så uppenbart att det här valet handlar om huruvida Petteri Orpo eller Antti Rinne blir statsminister och leder nästa regering, så har det en viss betydelse också om man kan liksom klart uttrycka partiets linje i olika sakfrågor. Och även om Sanna Marin har klarat sig ganska väl i de här debatterna, så till exempel i lantbrukarnas MTKs debatt så blev hon ganska hårt ansatt för att hon inte riktigt kunde säga att ska vi nu hugga ner mera träd eller ska vi hugga ner mindre träd. Å andra sidan har inte Antti Rinne varit särskilt bra på att svara på den frågan heller. Men En annan sak är till exempel när Yle gjorde en enkät till partiledarna om huruvida Finland behöver så många jaktplan som man hittills har planerat eller färre. Och det då var Sanna Marin som lite överraskande svarade att Finland mycket väl kan tänka sig färre jaktplan. Så är det då det som är Socialdemokraternas linje i nästa i regeringsförhandlingarna. Sådana frågor har ju en viss betydelse. Och nu också när Petteri Orpo ganska ganska kraftigt gick till attack mot Socialdemokraterna under, under Samlingspartiets partikryssning när de öppnade sin kampanj och sa någonting igår i stil med att vi behöver inte några socialdemokrater i skolorna som daddar med lärarna, så fanns det liksom inte riktigt någon som kunde slå tillbaka med hela den tyngd som en partiledare kunde göra.
Mm. Marianne?
Jo, jag håller med i det här resonemanget. Att i alla fall, jag kan se det på det sättet att Orpo har liksom lite försprång nu när han inte har Antti Rinne som diskussionskamrat. Men på andra sidan så kan man tänka sig så här att det är ju bara bra på ett sätt för Socialdemokraterna och också kanske för de andra partierna att man mera försöker koncentrera sig på den politiska linjen och inte på personerna. För att jag menar om vi bara ska kämpa om personer så är det inte ett politiskt val, utan det är ett politiskt val när vi ser på vad partierna har för linje.
Men vad är linjen? Jag tycker själv att den är ganska oklar.
Okej, men då måste jag helt enkelt bara be dig att du läser partiprogrammen och sen följer jag med den där diskussionen. Ja. Puff.
Ja, jag pustar därför för att grejen handlar mera om just det som Magnus sa här, som jag själv reagerar på. Att det handlar just om de här kvoterna. Jag tycker hon egentligen klarar sig ganska bra, Sanna Marin, i just den diskussionen. För att hon sa att hur ska hon kunna ge en exakt siffra på hur mycket man kan avverka här med tanke på kolsänkor och sådär, när till och med experterna är oense om det.
Ja.
Det är helt relevant, men finns det inget utrymme i politiken idag att helt enkelt säga att det här vet jag inte tillräckligt mycket om, att jag vet inte?
No, det borde ju finnas, men jag tror att det är nästan de som då företräder partiet så skulle jag gärna ha svar på alla frågor. Det är ju lätt att vara sån här vanlig partimedlem som jag, så jag kan ju säga att jag har inte en gråblek aning att jag måste ta och kolla det hela. Inte kan jag ju alla partiprogram utan till jag heller. Men jag har ju en viss linje och ibland så kan jag kanske vara av annan åsikt än partiledningen. Men när man partiledningen så måste man stå för det som partiet har beslutat om. Och då är det ju bra att i alla fall känna till partiprogrammen. Sen är det en annan sak att svara på frågor som egentligen inte svaras i partiprogrammen, som bland annat den här skogsavverkningen. Inte står det i något partiprogram hur många träd man ska hugga.
Nej, sådana detaljer står väl inte. Mera fråga om större linjefrågor och väldigt aktuella diskussioner.
Ja, men därför så är det ju också det att där måste man kunna skilja på liksom på ideologisk linje eller på politisk linje och på att kunna svara på konkreta frågor.
Det är väldigt konkret när man talar om antal jaktplan och sånt här. Det blir ju väldigt, väldigt konkret. Är det ett misstag då av en ny parti eller en vikarierande partiordförande som Sanna Marin i det här fallet, att hon då svarar överhuvudtaget så här på den här jaktplans? Borde hon då också ha sagt att, jag vet inte, jag måste tänka på saker.
Hon kanske svarar lite som hennes hjärta tänkte. Jag tänker ganska nära som hon. Jag vill inte ha ett enda jaktplan.
Men det vet vi, Marianne.
Yes.
Alltså jag tror att det är väldigt många frågor, finns väldigt många som tänker som hon. Ja, och det är ju ett problem överlag för Socialdemokraterna att man har en väldigt ålderstigen medlemskår och lite väl ålderstigna väljare. Och det är helt klart att jag menar det positiva med att Sanna Marin nu syns är ju att man kanske kunde tilltala yngre rödgröna väljare. Å andra sidan så är ju kampen där ganska hård. Ja, det är knappast möjligt för henne att ta upp kampen till exempel med Vänsterförbundets Li Andersson som är fantastisk retoriker. Och risken är ju då snarare kanske att Socialdemokraterna läcker mot till exempel Sannfinländarna.
Jag satt igår och roade mig på kvällen med att läsa kommentarsfält under nyheter om det här Rinnes frånvaro om Sanna Marin och sånt här. Där spyddes det nog galla. Det var ganska, jag skulle säga 9 av 10 av de kommentarer som fanns där var liksom att usch, att en sån där grön kvinna. Att usch, och så tog man upp det här med att Socialdemokraterna har starkt pratat bland annat för elbilar. De har till och med, där finns till och med siffror, nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt, det var under de närmaste 10 åren att man skulle öka, alltså bränsleskatterna skulle höjas så att bränsle blir dyrare och sen att folk, man skulle få ut elbilar istället till folket. Och var det till och med
750 000 tror jag det nämndes någonstans. Jag är inte säker på det. Men
det var nog så mycket.
Sanomat som hade det där på sin löp.
Ja.
Men det är ett partiprogram tror jag. Eller det är i alla fall en tolkning av det.
Men det tycker inte alls en massa gubbar som var där och kommenterade. Det var gubbar för de skrev med eget namn. Eller inte vet jag om det var riktigt namnet, med ålder i alla fall. Och de tyckte att det här var ju helt det mest korkade de någonsin har hört.
Ja, men det här måste man väl ta på allvar i alla fall, den här diskussionen. För att när det är fråga om klimatförändringen så tror jag att det är en hel massa, kanske helst då äldre personer som inte är insatta i den problematik som vi har. Och därför så kommer det så här. Jag menar, hur är det med perussuomalaiset? De älskar sannfinländare, de älskar ju bilar. De har ju fått ner skatten på den också. Jag menar, det är ju helt galen politik om man tänker på våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn, om de ska ha en möjlighet att bo och leva här. Så att jag menar, de här känsloutbrotten får gärna komma från Facebook, hur många som helst för mig, men det kan inte innebära att politikerna skulle skaka på manschetten.
Nej, jag tror väl också att i den här klimatfrågan så hade väl nog snarare visat sig att det finns en ganska enig front, alla de andra partierna mot Sannfinländarna och Blå framtid ungefär. Ja. Att jag menar, alla är väl överens om att det, så gott som alla är överens om att det till exempel behövs miljövänligare bilar.
Ja, sen så nämnde vi här Ville Skinnar i ett skede. Han igen, har jag fått för mig att inte var så himla populär heller, eftersom han stödde långt regeringens politik med de här lättare att säga upp för företag då när det var uppe för diskussion. Jag tog upp det här bara därför för att när du Marianne talar om bredd, att det är bra med att det finns en sån här bredd. Kan det vara... Jag menar, SFP säger också alltid att vi har högt i tak och brett mellan väggarna. Ibland tror jag att det skjuter tillbaka på ett oönskat sätt.
Att du folk menar skulle önska att man inte vet vad man står
för? Man vet
för
inte riktigt vad... Ja.
Nå, Svenska Folkpartiet står för det svenska språket, och det vet vi alla. Men när det gäller Ville Skinnari så kan inte jag säga något annat än att han är väl som en bra svensk socialdemokrat, det vill säga i de här västra grannlandet. De har ju skrivit ett program som lättar på det hela. Och andra sidan, om vi allvarligt talat, så jag tror att han ser det från en liten annan synvinkel, därför att han är företagare. Och jag måste säga att jag tycker att det är ju viktigt att socialdemokraterna också engagerar företagare, för att det finns inte, jag menar, det är ju många som är företagare nu för tiden som på det sättet skaffar sig jobb.
Det hörde vi redan i nyheterna också, att partisekreterare Anton Rönnholm fick den här frågan. Nu sägs det att Rinne är sjukskriven till slutet i februari. Får man ens ställa frågan att tänk om han inte sen heller är i skick? Vad gör man sen?
Jag tycker man inte ska ställa den frågan.
Fy på mig, jag gjorde det. Ja.
Ja, det är väl kanske lite osmakligt att ställa den frågan hemskt mycket, jag menar. Antti Rinne är sjuk, och det är orsaken till att han inte nu är med. Men det är klart att då är ju säkert goda råd dyra. Men då får man gå till val med en annan frontfigur, och det får man ju öva sig på här nu en månad.
Jag kanske hakar upp mig på det också därför, för att alla vet att valrörelser, att det är väldigt tungt att göra valkampanj.
Jag tänker ännu på det här med den här bredden och det som Marianne var in på, att nu gör ju Socialdemokraterna, och Sanna Marin har till exempel nu gått väldigt hårt ut med att det här är nu ett val som handlar om Socialdemokraterna mot den borgerliga regeringen bestående av Samlingspartiet och Centern. Och nu har ju Socialdemokraterna samarbetat oerhört väl eller varit ganska samspelta i sina uttalanden med de gröna och vänstern under hela den här valperioden. Men fortfarande, även om Socialdemokraterna skulle vinna valet, så måste vi komma ihåg att se siffrorna ut som de gör i gallupparna nu. Så är det ju inte så att Socialdemokraterna kan bilda en regering med de rödgröna partierna, utan man måste ju välja att regera med endera Samlingspartiet eller Centern. Bara som en sak att komma ihåg.
Ja, och det tycker jag är bra att du sa det, för att jag hoppas på att man i den här valivern och de här diskussionerna som sen partiordförarna för inte bränner några broar. Och jag tyckte redan att liksom Orpos början här var ju lite så här att okej, om inte de vinner så sitter de inte heller i regeringen. Jag menar, det är så galet, men vårt system i Finland är ju det att ett av de här tre stora partierna kan inte bilda regering alena och säga att jag bara leker med dig. Så att det är nog bäst att de tar det lite, det lilla lugna där, tror jag.
Vi har ju sett precis svenska modellen, att vad den kan leda till här.
Det blir en chock sen när man för en sån politik att man tror att man alena kan bilda regering.
Mm, hur länge väntar vi på, eller väntar de på regering där? Jag kommer inte ens ihåg hur många månader det var, men väldigt, väldigt länge. Det var en riktigt lång körare, men nu äntligen har det också paketerats ihop. Av allt vad det som ni har sagt här nu också, Susanna, tidigare, så får jag den bilden att det kan bli mer spännande det här ännu än vad man kanske tänker sig. Hela, jag menar, valet och regeringsförhandlingar och allt sånt här.
Ja, vi tar valet först. Mm. Det är bra om det blir spännande. För det, och jag hoppas i alla fall att det skulle engagera människor. Att det, skulle vara, det som skulle vara viktigt är att röstningsprocenten skulle stiga.
Absolut. Tack för att ni båda kom hit. Vi får se hur det går och vi önskar Antti Rinne en god konvalescensperiod här. Det kan vi väl göra av hela vårt hjärta. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då!